Tredje kassettens första sida. Människor och hus i Gustavsberg. Torp under Farsta. På egendomen Farsta byggdes fyra torp under Samuel Godinus ägartid omkring 1850. Nyvik, Ekbacken och Viktorsberg vid Långträsket och Charlottendal vid Ingarövägen. Först byggdes fiskartorpet Nyvik väster om Långträsket 1848. Här bodde från mitten av 1880-talet fiskaren Johan Karlsson och hans hustru Anna Zetterman. Sonen Axel gifte sig 1915 med Hedda Kock som berättar. Vi flyttade in i Axels fars hus för att sköta fiske tillsammans med honom. Vi fiskade i Baggen och in i Blötviken. Men svärfar och jag kom inte överens och han vägrade att gå i båten när jag var med. Vi stod ut i 2 år och sen flyttade vi till Viktorsberg. Viktorsberg väster om Nyvik byggdes 1852. På 1890-talet och fram till 1906 bodde Carl Emil Magnusson och hans hustru Augusta här. Det har sonen Elis Magnusson berättat i Värmdö tidning 1988. Elis var näst yngst av 8 syskon. Den flitige fotografen Mäster Barlov har förevigat Carl Emil med ekipage på Farstavikens is på 1890-talet. Torparen körde på slinslådor över isarna till Neglinge på vintern. Hans släde var förspänd med en tjur som blev så ilsken med tiden att den fick ersättas med en liten häst. Ekbacken heter torpet på andra sidan av Långträsk. Det är byggt 1849. Här bor Sven Jansson, den nutida innehavaren av Ekbacken. Familjen Jansson har brukat torpet i 2 generationer. Ett nytt boningshus har tillkommit, men det ursprungliga står ännu kvar. Ekbacken har fått en egen undergång under motortrafikleden. Charlottendal har fått sitt namn efter Godenius hustru Charlotta. Det byggdes 1852 och har enligt tradition sin namnkunnigaste hyresgäst i åldermannen för vinddragarskråt Landström. Enligt husförhörslängden brukades torpet på 1880-talet av Johan Viktor Rodin och hans hustru Emma Johansdotter. Herman Fall och Ester Backman Fall flyttade som nygifta till Charlottendal i slutet av 1930-talet och Ester har berättat. Det var idylliskt men tungarbetat. Vi hade småbarn och jag vågade inte använda vattnet i brunnen utan fick cykla ner till Röda stugans brunn vid fabriken och hämta vatten. Jag kunde ta 2 hinkar åt gången. Men det låg ju avskilt och bra för oss och för våra musikvänner när vi övade. Vi störde ju ingen. Jag spelade piano och Herman spelade bas. Tänk, en gång fick jag ackompanjera den berömde Sigurd Wallén på Folkparken. Slöjdskolan. Slöjdskolan var tidigare inrymd i stadsbyggningen, men när kyrkan byggdes så res denna. Träslöjden behövde då nya lokaler och slöjdskolan byggdes 1905 i Farsta. Även fabrikens snickarverkstad inrymdes i huset. Oskar Fredriksson, född 1890, arbetade i snickarverkstaden i 60 år till 72 års ålder. Han berättade 1962. Det gjordes mycket jobb i slöjden till fabriken på den tiden, mest korgar. Även till bolagsborden och senare till Hultman i Ebbalund gjorde skolpojkarna korgar. Det var 16 pojkar åt gången som kom från skolan i Ekedal och disciplinen var sträng. Fabrikens snickeri och byggnadsavdelning hade också sin verkstad i huset och det gjordes mycket. Allt från möbler och emballage till likkistor och renoveringar. På 40-talet fick den verkstaden egna lokaler vid viken. Då var Gustav Eriksson bas. Han skötte den sysslan till han fyllt 80 år. Einar Hellström, född 1912, har berättat om hur det där med korgflätningen till fabriken upphörde på 1920-talet. Ja, det var vår skolfröken Rockberg som frågade oss en dag om vad vi höll på med i slöjden. Vi sa som det var att vi flätar bara korgar till fabriken och Hultmans affär. Då tyckte hon att det var fel och att vi skulle lära oss att göra andra saker. Styrkta av det så kom vi överens om att klaga på det enformiga flätandet. Och jag utsågs att framföra klagomålet till slöjdläraren eftersom min pappa jobbade i verkstaden intill och kunde komma till hjälp om läraren blev arg. Det blev han, men pappa kom in och räddade oss, alldeles som vi hade räknat ut. Och efter mycket bråk så slapp vi sedan att kläta korgar i slöjden. Det var bostäder högst upp i huset, berättade Herbert Bergsköld. Här bodde Pinn-Erik och knappt nog, maskinist Karlsson och fru Pettersson som var kokerska på slottet. Huset revs 1987. Bråvalla. Villa Bråvalla, berömt och omskrivet hus vid det forna färjeläget som idag kallas för Farstabrohål. Huset byggdes 1867 till Selma Godenius, dotter till Samuel och Charlotta Godenius, ägare till Farsta Gustavsberg. Selma Godenius var gift med Axel Kej, inom parentes 1832-1901, professor och känd patolog vid Karolinska institutet. Denne man svärmade för vikingatidens stil och manliga ideal. Sina drömmar om vikingars liv och leverne sökte han uttryck för i detta sommarhus och dess inredning. Bråvalla uppfördes som ett tänkt vikingasäte för en resa bland vikingar. Vid sidan av Axel Kej och enligt samtida uppgifter var arkitekten J.E. Söderlund ansvarig för husets exteriör. Interiören i Villa Bråvalla var även den utförd i vikingastil. Brukets stora arkitekt Magnus Iseus utformade den och fabrikens skickliga konstnärer anlitades för dekoreringen. Här finns friser och väggfält av Malmström, Scholander och Vinge med motiv ur vikingasagan om slaget vid Bråvalla. Det pampiga möblemanget som försetts med fornordiska emblem och drakhuvuden ritades av Iseus och tillhör numera Nordiska museet. Axel och Selmas son Einar Kej, inom parentes 1872-1954, professor och skicklig kirurg, övertog sommarboendet på Bråvalla. Familjen var känd för sin stora gästfrihet och vikingasäte blev känt och älskat i vida kretsar. Bråvalla ägs av Gustavsbergs fastigheter AB och är fortfarande sommarbostad. Täckaudden. Täckaudden byggdes 1862 som sommarbostad åt Godenius äldsta dotter Emma när hon gifte sig med professorn vid Karolinska institutet Carl Jakob Rosander. I Gustavsbergaren 1961 kan man läsa en osignerad notis om Täckaudden. För professor Rosander, som var en mycket intresserad odlare, började en tydligen mycket arbetsfylld tid med röjning och plantering av träd, buskar och perenna växter som inköptes från plantskolor i Sverige, Danmark, Tyskland med flera länder. Men Rosander klagar senare över att resultatet inte motsvarade ansträngningarna, vilket troligen berodde på att berggrunden ligger nära och att stora ekar och tallar täckte den goda jorden. Klubbudden. Klubbudden är ett torp från tidigt 1800-tal. Enligt kyrkbokens husförhörslängd 1826-35 brukades klubbudden då av torparen Anders Winberg och hans hustru Maja Kajsa Ekberg. I kyrkboken av 1854 berättas det om torparparet Anders Gustav Ekman och Emilia Sofia Ersdotter. Torpet finns på en farstakarta från 1810. Keramiken och konstnären Wilhelm Poge har lämnat en del uppgifter om klubbudden. Han menar att det har varit ett fiskartorp med stall och drängstuga. Poge kom till fabriken 1918 och flyttade in i torpet 1925. Klubbudden blev sedan hans sommarviste. Han älskade det gamla torpet och kom att vistas där mycket. Enligt Kåge hyrdes torpet före honom av en lärarinna med familj. Klubbudden moderniserades 1939 och el indrogs i huset. Stallet är rivet. Wilhelm Kåges barn använder nu torpet som sommarbostad. Längs Skärgårdsvägen. Baptistkapellet. Kapellet byggdes 1906 för baptistförsamlingen, men huset skulle även tjänstgöra som ridskola. Fabriken höll ridskola här för ungdomar upp till 18 år. Församlingen hade bildats redan 1856 genom en läsare som kom till Gustavsberg. Hans namn var Fredrik Pettersson. Sitt första dop förrättade församlingen 1860. I början hölls möten i hemmen, men 1887 fick församlingen använda en lokal i värdshuset. Dissinatören, inom parentes mönsterritaren, John Stjärna var lärare på ritskolan och den stränge magister Lagerström upprätthöll ordningen. Lagerström passade på att läsa tidningen under sin vakt, men märkte alltid ändå när pojkarna försökt sig på något bus, berättar Gustav Sbergare som var med på den tiden. Enligt samstämmiga uppgifter var det ritlektion en gång per vecka. Nanna Lett födde Gershvint 1902, minst i mörka kvällarna när man måste gå till kapellet och rita. Den här utbildningen kom man inte undan. Den skedde på order av bruksägarna. Det var mest linjeritning, menar de gamla Gustav Sbergarna. Nanna menade att den fruktade Lagerström var mindre svår de sista åren av sitt liv då han verkade sjuk och trött. Lagerström var ju annars vida känd för sitt hårda regemente i folkskolan. Anna Eklund född 1887 genmälar att när hennes man Emil Eklund gick i skolan för Lagerström var han minsann vid god vigör. Hans örfilar var många och hårda och han gick ofta till skåpet och tog fram rottingen. Maria Svensson minns från ridskolan att Lagerström som hade miss sin ena hand nog var ganska handikappad ändå. En gång under en lektion när han skulle ta av kupan av en osande lampa tappade han den i golvet och det höll på att bli en brand i kapellet. Under första världskriget fick folkskolan hålla till här medan Ekedalsskolan var rekvirerad av försvaret. Anna Eklund minns också att artisterna blev utestängda från kapellet en period på Ågrens tid. Pastorn hade klagat en Kristi himmelsfärdsdag över att skarpskyttarna övade på söndagar och helgdagar. Detta kom till Odelbergs kännedom och bestraffades med att baptisterna och deras herde utstängdes från gudstjänstlokalen. Det hela slutade med att pastor Ågren fick lämna sin tjänst och bruket och församlingen fick tillbaka sin gudstjänstlokal. När det var dop i kapellet kom det mycket folk dit, berättar Herbert Bergsköld. Man minns Mossager som ledde kören och solskenssångaren Hultman som kom på besök. Under andra världskriget var det ofta olika kvällsprogram i kapellet. Föreläsningar och musiksoaréer, samkväm med varm saft i kaffekopparna under ransoneringstiden, civilförsvarskurser under befäl av landsfiskal Jonsson och Pita Lasse. Det var ett livligt besökt hus och Gustav Sbergarna har många minnen från huset. Missionshuset, kommunalhuset. Huset byggdes 1901 och stod färdigt för inflyttning samma år vid jultiden. Detta var till stor glädje för missionsförsamlingen som länge saknat en egen lokal. Församlingen hade bildats redan 1870 med en mindre grupp runt den duktige smålänningen Fredrik Hultman. När skolmagister Lagerström kom till Gustavsberg 1876 fick församlingen en fastare organisation och växte i storlek. Men det dröjde inte länge, närmare bestämt 1902, förrän det kom order från brukspatron Odelberg att huset skulle delas. Nu hade äntligen brukspatron lyckats att skilja bruket från Värmdö kommun och fått Gustavsberg under sin domvärjo även kommunalt. Hans makt var fullkomlig på bruket och nu bestämde han att huset skulle kallas kommunalhus och även tjäna som sådant. Besvikelsen blev stor, men inga böner eller protester hjälpte. Odelbergs vilja var lag och Thorvaldsens Kristus fick övervaka och beskydda såväl den andliga som den profana verksamheten. Först när runda huset stod färdigt 1954 fick församlingen åter ensamt förfoga över huset. Missionsförsamlingen köpte huset av AB Gustavsberg 1983. Många äldre gustavsbergare har gått i söndagsskola här, medan andra som Maria Svensson och Hilding Engströmer istället gick i baptistkapellets söndagsskola eftersom de konstaterat att godispåsarna till julfesten var innehållsrikare där. Många namn nämns som antingen var goda sångare, talare eller musiker i församlingen. Ofta var det samma män som styrde och ställde här som i kommunen, fackföreningen eller i nykterhetslogen templet. Anna Eklund född 1887 minns Daniel och David Ekberg samt pastor Oskar Lövgren. Han verkade länge i församlingen innan han blev förlagschef på 50-talet. Diktaren Lövdal med alla sina musikaliska barn minns man, liksom Emil Sten, en stor man i fabrik och kommun. I detta hus frodades länge ett rikt kulturliv. Lennart Backman påminde om Gösta Björks konserter. Astrid Matsman om Dagmar Bennicks diktuppläsningar. Ingenjör Axel Odelberg höll föredrag om sina många resor och om våra vägar. Ville man ha en sittplats fick man vara där i timmar i förväg. Hans föredrag var mycket populära. Nanna Lätt berättade om Karlsfesterna. Det hölls på Karldagen och då bjöd församlingen på kaffe och underhållning. Det fanns ju många som hette Karl på den tiden. Länkarnas hus. Länkarnas hus ligger i hörnan av skärgårdsvägen Gamla Svartens väg. Det byggdes 1914 som bostad åt missionsförsamlingens pastorer. Gustavsbergarna minns namn som Nilsson, Mellbom och Höglund. 1928 upphöjdes huset till kommunalkontor då den kommunala förvaltningen flyttade från fabrikskontoret och ut i samhället och till detta hus. Kommunens första tjänsteman hette Volmar Fagergren och var kamrer. Hans expedition fanns på nedre våningen och hans bostad på övre där salen fick användas i sammanträden. Kommunalfullmäktige samlades dock fortfarande i kommunalhuset Missionshuset som hade dubbla funktioner. Så blygsamt var vårt kommunalkontor ända till 1954 då runda huset invigdes. Då fick huset en ny funktion. En ur- och optikaffär öppnades i nedre våningen. Kommunalkamrer Olofsson och hans familj bodde på övre planet. Länkarna fick flytta in i huset med sin verksamhet 1972. SMU-gården. SMU-gården invigdes 1966 som missionsförsamlingens ungdomsgård. Den hade då byggts om efter att ha flyttats från Aspvik där den tjänstgjort som magasin. Nils Hammar ledde bygget och hade många frivilliga krafter till hjälp. Utom rika gåvor från församlingsmedlemmarna fick man bidrag från Allmänna arvsfonden, fabriken och kommunen. Skogsbo. Skogsbo byggdes som bostad 1907 för skogshuggare och lantarbetare. Enligt uppgift skulle det ha byggts av det timmer som fanns efter rivningen av statbyggningen. Under KS tid på Gustavsberg har huset varit ett hus där ogifta flickor bott tillsammans med en vaktmästarfamilj som såg till huset. Äldre gustavsbergare berättar helst om Eriksson, Mosse-Erik kallad, och hans fru Carolina som var kulla. Mosse-Erik var en ståtlig man, sägs det, och han och Carolina ordnade dans någon period i Skogsbo. Uno Hultgren, född 1901, berättar. När jag var 17-18 år fick jag vara med och bära fru Eriksson på bår från Skogsbo ända ner till båten. Carolina hade fått ett gallstensanfall och måste opereras. Hon var väldigt sjuk och doktorn beordrade henne till Stockholm och sjukhuset. Och det var så förskräckligt tungt att bära den långa vägen. Och hon jämrade sig hela tiden. Mosse-Erik var så bekymrad och gick bredvid och tröstade henne. Det var inte lätt att vara sjuk då. Först bäras och sen ligga på båten i 2 timmar. Men hon repade sig. Det var ett starkt virke i folk på den tiden. Mossen. Under fransk-tyska kriget 1870-71 gick kolpriserna upp och porslinsfabriken började att bryta torv i mossen som ligger öster om Gustavsberg. Ett hus för arbetare byggdes samt en rallbana som gick från mossen och ner till fabriken. Torvtäkten upphörde när kolpriset sjönk till normalt pris men togs upp igen under första världskriget. Huset kom sedan att bli bostad av skogs- och lantarbetare. Huset var också känt som förvisningsort för arbetare på fabriken som av någon anledning väckte ägarnas misshag. Elvi Blomqvist, född 1901, berättar i en intervju i Värmdö tidning. Min moster Johanna var gift med formaren Sederot och de hade 3 barn. Sederot var kassör i uppköpsföreningen och han krävde en högre procent till Gustavsbergarna än Odelberg ville gå med på. Och då fick han sparken och fick söka arbete utomlands. Då blev moster Johanna med de 3 barnen förvisad till mossen där hon bodde till Sederot kunnat anskaffa bostad på den nya orten. Formaren Sederot kom åter till Sverige och Gävle efter 10 år utomlands och sonen Christian grundade Sederots fabriker. Helga Bergvall kom till skogvaktarbostaden i grannskapet som ung och nygift 1911, hon berättar. I mossen bodde 6-7 familjer. Alla var trångbodda och mycket fattiga. De kom i regel från andra bruk och var helt utplottade. De ägde inte ens det nödvändigaste. Hur fattiga de var kan ingen föreställa sig idag. Vatten måste bäras upp för den steniga backen. Mossens brunn som vi själva grävt sinade ofta. Och då fick vi bära vatten från plantskolan som låg 500 meter bort. I det huset fanns också en tvättstuga och en bagarstuga. I den bagarstugan bakade jag bröd till odelbergarnas jakthundar. Mossen är numera borta, nedbränt av brandkåren. Mossen, skogvaktarbostaden. Det lilla enfamiljshus som Helga och Karl Bergvall flyttade in i 1911 och bodde i 47 år. Det finns ännu kvar. Byggåret är okänt. Lugnet. Torpet Lugnet. Lugnet är torp i Ösby som byggdes 1852 under Samuel Godenius ägartid för skogs- och lantarbetare. Handlaren Nikolström, Ragnar Nilsson, född 1908, och hans bror Gunnar, född 1902, berättar att deras mor Johanna föddes i torpet 1868. Familjen hette Berglind och hade slakteri på platsen. Så snart Johanna var stor nog fick hon köra runt i Gustavsberg och sälja kött. Hon stod också med sin hästskjuts nedanför värdshuset och sålde. Men till finare familjen fick hon åka hem och leverera vid dörren. Det var en som hette Barlow, mindes hon. Hon fick en fin porslinservis av den där när hon gifte sig. Den finns i släkten än. Senare bodde skogvaktar Larsson i Lugnet och efter honom kom familjen Kock. Den familjen hade två musikaliska söner, Harald och Anton. De två fick flytta över till ett vindsrum i skogshem när stugan blev för trång och deras musikaliska övningar för påträngande. Torpet renoverades 1969 och innehöll då ett rum, kök och badrum på nedre planet och i det övre sovrum och hall. Många har bott i torpet bland andra familjen Axel Ullberg. Idag är huset i privat ägo och tillbyggt. En jordkällare finns söder om huset och en timmerbyggnad på andra sidan av Tunolevägen. Pjäsens stuga. Pjäsens stuga låg i slänten ovanför Langnevägen, inte långt från Mörkdalskällan och den fridlysta lutande tallen. Här bodde före 1903 Johan Fredrik Pettersson som var född 1832 och kallades mest för Pjäsen. Därav namnet på huset, även källan och tallen kallades länge för Pjäsakällan och Pjäsatallen. Så fick också bäcken som förr rusade ner för slänten heta Pjäsafallet. Hans hushållerska fick heta Pjäsamor i folkmun. Enligt traditionen ska Johan fått sitt namn under den tid han arbetade på fabriken. Han försökte gömma en pjäs under rocken när han gick ut genom fabriksporten. Men han hade otur. En listig gossa hade sett honom stoppa på sig godset och gav honom en spark vid vaktkuren så att porslinsbytan föll ner och gick sönder. Omkring huset var en stor trädgård med fruktträd och bärbuskar. Pjäsen hade också jordgubbsland och sålde frukt och bär till Gustavsbergarna. Han försörjde sig också genom att hugga ved och utföra mindre arbeten. När vägen skulle byggas 1903 rev stugan och Johan Fredrik skickades till sin födelsesocken i Östergötland. Det här kan vara det hus som inrymde Lönnkrogen i Mörkdalen och som stämman i Värmdö beklagar sig över 1848. Den har ett så fördärvligt inflytande i trakten. Vid denna tid fanns det ju legala krogar, såväl i Betsede som i Östra Ekedal. Men det fanns tydligen marknad även för lönnkrogar. Döva Johannas backstuga. Backstugan låg i slänten ner mot nuvarande Langnevägen, 40 meter från den fridlysta Mörkdalstallen och dess sinade källa. Formaren Gerard Sjöström, född 1889, berättar om stugan och om döva Johanna i tidningen Gustavsbergaren 1947. I kyrkböckerna, skriver Gerard, står hon som pigan Johanna Grönlund, född 1821 och död 1904. Huset var nedgrävt i backen och taket sluttade på baksidan rätt ner i marken. Hur gumman kunde överleva vintrarna i denna stuga är en gåta, menar Gerard. I Gerards barndom tvättade gumman för hans familj och han minns henne väl. Hur hon släpade tvättstäckarna med ren tvätt till deras hem i Gustavsberg och fick smutstvätt med sig tillbaka hem. Hon tvättade vid det så kallade pjäsafallet som brusade i en strid bäck nedför slänten. På somrarna fick Gerard ibland följa med sin mor till backstugan och häpnade då över jordgolvet, den öppna spisen i hörnet och över Johannas husdjur, en snok som kom fram och lapade mjölk. Johanna hade en fin trädgård runt sin stuga med bärbuskar och många växter som salvia, lupin, syren och jasmin. Johanna var djupt religiös och tillhörde baptistsamfundet. Församlingen firade sin gökota här vid Johannas stuga. Och även läsbarnen hade sin avskedsfest på den plana platsen framför Johannas backstuga. När Langnevägen skulle byggas 1903 revs Johannas stuga. Och den flitiga gumman dog året efter, 1904. Ösby. Ösby gård. Gården hörde 1599 till Farsta fjärding, men övergick 1613 till Orminge fjärding. Den kom i Gustav Gabrielsson Oxenstiernas och Maria de la Gardies ägo 1640 och hörde sedan till Farsta. Gården brändes ner av ryssarna 1719. Gustavsbergarna berättar gärna om skomakar Andersson som bodde på nuvarande Ösby gård under 1920-1930-talen. Oskar Andersson, född 1898, har berättat. Jo, där var skomakarstaden med mäster och 2-3 gesäller. Skomakarfamiljen bodde i huset med sina 5 barn. I ett vindsrum bodde en efterbliven kvinna som fabriken skickat dit för att skomakarfrun skulle ta hand om henne. Den gamla kom från Lemshaga. Skomakaren ville så småningom få huset ombyggt. När hovjägmästaren Viktor Odelberg kom på inspektion 1922 så kom de överens om hur det skulle se ut. Men det blir mer i hyra då, varnade hovjägaren. Det ska vi nog komma överens om, tyckte Andersson, och så blev det en bättre verkstad. Och den svagsinta gumman flyttades från rum till rum under ombyggnaden och hade det nog värre än vanligt. Anna Eklund, född 1887, har berättat. Trots den här trånga bostaden så hyrde skomakarparet ut husets stora rum till sommargäster. Annas morbror och moster hyrde rummet om somrarna. Ösbytorp. Enligt prosten Axel Kvist i boken om Värmdö skeppslag fanns torpet redan 1714. Den sista som brukade jorden här var tydligen smeden Johan Magnus Jonsson och hans hustru Katarina Kristina Wahlström. Smeden kom från Virserum och hans hustru från Järna. De flyttade över till Kvarntorpet i slutet av 1890-talet. Kvarntorpet låg vid Kvarndammen. Den flitige dagbokskrivaren Axel Wennberg från Kolbacken Ingarö skriver att torpets jordbruk inte längre brukades 1898. I äldre husförhörslängder kan man läsa att Jan Nilsson tillträdde torpet 1790 tillsammans med hustru Kajsa Matsdotter. Jan född 1753 och Kajsa 1757. I husförhörslängd från 1887 till 90 kan man läsa att torparen Enklingen Carl Magnus Andersson lämnade över torpet till Anders Gustav Andersson och hans hustru Johanna V. Jäderlund vid denna tid. När Carl Backman slutade sin tjänst som kyrkogårdsvaktmästare på 1940-talet, då flyttade han in här i Ösbytorp och blev kvar till sin död. Rutens båtsmanstorp. Rutens båtsmanstorp kan spåras till 1700-talets sista del. 1784 hette båtsmannen Hans Modig och 1821 var det Johan Rut Palm som brukade torpet. Här kommer namnet Rut in i historien. Namnet som följer torpet, backen och ladan samt träsket nedanför. Gustavsbergarna talar fortfarande om Rutens träsk, Rutens backe, Rutens lada och Rutens torp. Från denna tid heter också alla innehavare av torpet och båtsmansvärdigheten Palm tillsammans med det egna släktnamnet. Nästa båtsman heter Carl Johan Rut Palm och levde här på 1840-talet. I kyrkböckerna kan man läsa att 1854 flyttade båtsmannen Frans Theodor Malmstedt Palm, född 1826, och hans hustru Anna Sofia Hallberg, född 1823, från torpet till det närbelägna Lugnet och båtsmannen Anders August Sandberg Palm tog över. Den sista båtsmannen bör vara Johan P. Andersson Palm. Hans hustru heter Matilda J. Karlsson och det står för torpet 1887. Denne Johan Palm lär ha uttalat de tänkvärda orden: det man vet mer än en oxe, det lider man men av. Ändå har detta torp fått verka i upplysningens tjänst. Det var här som Mamsel Meiten från huvudstaden lärde Gustavsbergsbarn att läsa i mitten av 1800-talet. Hur länge det pågick är oklart. Oskar Andersson, känd Gustavsbergare, har berättat att hans far lärde sig att läsa Mamsel Meiten. Barnen måste ha med sig egna pallar att sitta på under lektionerna. Mamsel Meiten har fått en väg uppkallad efter sig i Lugnet. Båtsmanstorpet revs omkring senaste sekelskiftet. Rutens. Rutens lada byggdes så sent som 1905 och är rivningshotad på grund av ett planerat bostadsområde i närheten. Äldre Gustavsbergare berättar om en dramatisk händelse här i slutet av 1910-talet. En kväll när pojkarna som vanligt övade idrotter på bleksäng hörde de höga rop på hjälp uppifrån ladan. De sprang dit och kunde rädda skomakarfrun från Ösby som på vägen hem blivit överfallen av lösdrivaren Knorring. Han brukade övernatta i ladorna runt Gustavsberg. Rutens backe var en omtyckt hjälpbacke om vintrarna. Och nedanför Rutens backe fanns Karl den XII:s ek, den största eken på Farstads ägor. Enligt traditionen den ek där den unge Karl nedlade sin första björn. Eken fälldes på 1940-talets första år när vägen skulle breddas. Rutens träsk eller rudmarn fylldes igen vid sekelskiftet. Torp under Lämshaga. Anders Dahl. Ellen Ström, född Västerlund 1905, berättar att hennes faster Matilda Västerlund med maken Ludvig brukade torpet och deras sex barn växte upp här i Andersdal. Ludvigs föräldrar brukade torpet före honom. Ellens familj som bodde i Lämshaga dal flyttade över till Andersdal senare. Ellen hade fyra syskon. När Ellens far dog 1946 lades jordbruket ner och husen uthyrdes till sommarbostad. På Ellen och hennes släktingars tid var torpet ett levande lantbruk med kor, höns och grisar, en vacker trädgård innanför syrenhäcken där pionerna blommade rikt om årarna. Den sentida Wilhelm Odelberg berättade i tidningen Gustavsbergaren 1961 om hur torparna Västerlund, far och son på 1920-talet hittade en myntskatt från mitten av 1700-talet i denna vackra dal. De fann den när de bröt sten invid ett stort klippstycke. Någon av Lämshagadalens inbyggare hade gömt skatten i rädsla för ryssen. Torpet brändes ner av brandkåren 1983 eftersom torpet låg i den nya motortrafikledens sträckning. Lämshagadal. Lämshagadal har funnits sedan 1731. Här har funnits många torpare under århundradenas lopp. 1856 kan man läsa i kyrkböckerna om en torpare Johannes Ås. Om änklingen Isak Rydman och hans hushållerska Hedvig Carolina Sedin. På 1860-talet hette torparen Per Erik Söderberg och hans hustru Anna Katarina Jonsdotter. Astrid Matsman, född Fall 1910, har berättat att hennes far Oskar Fall föddes i Lämshagadal 1878. Han gick i skola i Pilhamn. Oskars mor var änka och vid 12 års ålder måste han börja att arbeta på porslinsfabriken. Den unge gossen hade hört talas om silikosfaran och han trodde att han skulle klara sig bättre om han sprang den långa vägen mellan hemmet och fabriken varje morgon och sen likadant tillbaka på kvällen. Om det hjälpte honom eller ej, det får vi väl aldrig veta. Men, berättade Astrid, silikosen kom inte ifatt honom förrän i 60-årsåldern. Efter dem kom andra hyresgäster. Gustavsbergarna minns gärna Petterssons på Lämshagadal. Pettersson kom från Rummarö och hans hustru hade tjänat som barnjungfru i Stockholm. Det är hennes minne Gustavsbergarna vårdar. Hon födde upp 17 fosterbarn, utom dem hon hade vård om i kortare perioder. Och efter vad man förstår så gjorde hon det med klokhet och varmt hjärta. Hon fick så småningom både förtjänstmedalj och uppskattande ord i pressen. Brukshundsklubben hade just fått hyra Lemshagadal när eld utbröt och huset brann ner 1973. Edsberg. Enligt en husförhörslängd från Ingarö bodde här i mitten av 1820-talet nybyggaren och snickaren Lars Fredrik Edsberg, född 1794, och hans hustru Anna Hamberg, född 1793. De två bör vara de första brukarna av torpet, eftersom det sedan har burit Lars Fredriks efternamn och Lars Fredrik står som nybyggare. Dessa två fanns kvar ännu på 1850-talet. 1852 tog sonen Lars-Erik Edsberg, född 1832, över. Före sekelskiftet fanns här en diversehandel med ölförsäljning. Innehavaren hette Lindahl. Efter honom minns alla äldre Gustavsbergare att slaktaren Ahlgren bodde på Edsberg. Han sålde kött i ett litet stånd nedanför värdshuset vid Farstaviken. Edsberg fick en mycket trogen och driftig brukare 1917. Det var den färgstarke Sven Löbom som fick överta stället mot att han blev tillsyningsman för Kvarnsjön. Sven var vid denna tid skogsförman. Brukspatron Wilhelm Odelberg önskade fridlysa sjön och ingen fick bada eller fiska i Kvarnsjön. Brukspatron tillät vidare att Löboms fick hyra ut stora stugan åt sommargäster som ersättning för vaktjobbet. Sådant fick man annars inte göra utan lov i brukets bostäder. Sven Löbom blev sedan rättare på Lemshaga vid KFs köp av bruket. På äldre dagar tjänstgjorde han som portvakt vid fabriken. Det höll han på med till sitt 80:e år och blev därmed en av dem som arbetat längst vid AB Gustavsberg. Under svensk tid blev Edsberg något av en handelsträdgård. Numera bor sonen och hans familj på Edsberg.
Här är boken slut. Boken består av 3 kassetter.